Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa predikotexten en gång till. Det är alltså Markus 5 kapitel, verserna 24-34. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel, för hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom, och han vände sig om i folkmassan och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig, och så frågar du, vem rörde vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne. Hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berätta hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Och den här kvinnan som i skydd av folkmassan här trängde sig fram för att röra vid Jesu kläder. Hon trodde att Jesus hade kraft att bota henne. Och att Jesus också hade god vilja att göra det. Så den här beröringen, det var mer en ordlös bön om hjälp. Och det var genom tron som hon tog emot Jesu hjälp, frälsning och välsignelse. Det säger Jesus till henne, din tro har frälst dig. Så av dagens berättelse ska vi lära oss det, att det är genom tron som vi tar emot Jesu frälsning, de välsignelser och den hjälp som han ger. Enligt en katolsk legend så hette den här kvinnan som blev botad från den här långvariga blödningen Veronica, och då blir hon naturligtvis ett helgon, och då blir det Sankta Veronica. Och enligt katolsk legend så stod hon där senare vid vägen då Jesus bar sitt kors ut till Golgata, och hon räckte honom en duk och för att torka svetten från ansiktet, och det gjorde han, och lämnade kvar ett avtryck av Jesu ansikte i duken. Och den här svettduken har i de katolska legenderna då fått i katolska kyrkan fått magiska krafter. Den kan bota blindhet, den kan släcka törst, den kan till och med i vissa fall uppväcka döda. Och Sankta Veronica tog den här duken till Rom, och där finns den då förvarad än idag. Så den finns i Sankt Peters kyrkan, och de visar upp den här duken en gång per år på den femte söndagen i fastan. Det här är ju naturligtvis katolska sagor och vitskepelse. Det finns inget som helst historiskt stöd för den legenden. Och det finns heller inget stöd i den här texten för en sån vitskeplig uppfattning. Så om vi frågar så här, trodde kvinnan att Jesu kläder hade en magisk kraft att bota henne bara hon rörde vid kläderna? Magi, det är ju uppfattningen att man på ett automatiskt, men på ett övernaturligt sätt, genom en övernaturlig påverkan, kan åstadkomma ett önskat resultat bara genom att utföra en handling eller genom att utföra ett visst ritual. Så trodde kvinnan att hon bara behövde vidröra Jesus eller att hon bara behövde vidröra hans kläder, så skulle kraft automatiskt flöda till henne utan att Jesus ville det och utan att Jesus ens fick veta vem det var som han hade hjälpt. Jag läser i evangeliet så ser vi i alla fall att något sånt är väldigt långt ifrån vad som verkligen hände. Jesus visste mycket väl att kraft hade gått ut från honom som hade botat den här hjälpsökande kvinnan. Och det var också precis vad han ville. Han ville bota henne. Och när Jesus frågar vem rörde vid mina kläder, då är det inte ett uttryck för att jag har ingen aning om vem det var. Han visste mycket väl vem det var som hade sökt hans hjälp och som hade fått hans hjälp. Utan han frågade för att kvinnan skulle träda fram så att han fick tillfälle att inför alla berömma hennes tro och välsigna henne och på det sättet stärka hennes tro. Och inte minst, han hade ju Jairus med sig. Och på det här sättet så ville Jesus stärka Jairus tro inför vad som strax skulle hända. Ni ska strax få höra vad som var på väg att hända. Så Jesus, han visste allt. Och kanske man kan tänka så att då fanns det väl ändå en viss svaghet i hennes tro när hon hade den här uppfattningen att det var nödvändigt med en fysisk beröring för att få Jesu hjälp. Men hade hon den uppfattningen så kan man ju säga att det var inget ovanligt. Det var ju vad folk verkade ha för uppfattning. Det heter på ett ställe i Markus 3 och 10 att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom. Jesus kritiserar i alla fall inte henne och hennes tro för någon svaghet, utan han berömmer hennes tro. Och så sen har vi ju andra berättelser i evangelierna som visar den tron att man måste röra vid honom för att få välsignelsen. Det är inte alls nödvändigt med den fysiska kontakten. Ett sånt exempel är ju då Jesus botar den här romerske officerns tjänare. Vi kan läsa i Matteus 8 kapitel så här. När Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom: Jag kommer och botar honom. Men officeren svarade: Jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. När Jesus hörde detta blev han förundrad och sa till dem som följde honom: Jag säger er sanningen, inte hos någon i Israel har funnit en så stark tro. Och till officeren sa Jesus: Gå, som du har trott ska det ske för dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Så, och egentligen så har vi ju samma sak i vår berättelse. Där finns visserligen den fysiska beröringen. Men Jesus säger ju: Din tro har frälst dig. Så det är genom tron som vi tar emot den frälsning som Jesus ger. Den här berättelsen om hur kvinnan som led av de här långvariga blödningarna blev botad, den finns invävd i berättelsen om hur Jesus botar eller uppväcker Jairus dotter. Jairus var synagogföreståndare. Och det var på väg till synagogföreståndarens hus som kvinnan då trängde sig fram i skydd av folkmassan eller i folkmassan för att röra vid Jesus. Och vi får veta om henne att hon hade haft blödningar i 12 år. Sen får vi veta om Jairus dotter att hon var 12 år. Men nu var det kvinnan. Hon hade haft blödningar i 12 år. Och vad tänker ni på när man hör att någon haft blödningar i 12 år utan att få hjälp? Ja, blodbrist va? Och mycket stor trötthet. Och det var bara ett av hennes lidanden. För enligt den levitiska lagen så var hon ceremoniellt oren när hon hade blödningar. Och med det menas att hon inte fick komma till tempelgudstjänsten. Hon fick inte komma till synagogan. Inte förrän först sju dagar efter det att blödningen hade upphört. Och vid långvariga blödningar så innebar det här ju ett långvarigt uppehåll i gudstjänsten. Och hade hon lidit av det här i 12 år så kan det här ju ha varit en väldigt andlig påfrestning för henne att inte få komma till gudstjänsten, inte i synagogan eller i templet på 12 år. Så hon var också isolerad, det var en ensam kvinna det här. För att enligt den levitiska lagen så blev alla som kom vid henne, alla som rörde vid henne när hon hade blödningar, blev ju också ceremoniellt orena. Så då fick de inte komma till gudstjänsten förrän efter 7 dagar. Och det här det kan ju ligga bakom varför hon kom och ville röra vid Jesus utan att ge sig till känna. Just därför att enligt den levitiska lagen så blev ju alla som rörde vid henne ceremoniellt orena. Så hon fick överhuvudtaget inte vistas i den här folkmassan och trängas med folk. Hon fick, enligt den levitiska lagen skulle hon inte ens få försöka röra vid Jesus. Och det här kan ju också ligga bakom den rädsla som hon visar när Jesus frågar efter henne. Hon kan ju helt enkelt ha varit rädd för att bli bestraffad och klandrad för att inte ha iakttagit den levitiska lagen. Rädd kanske för att det här helandet som hon kände skulle bli fråntaget för att hon inte hade iakttagit den levitiska lagen. Och så sen ska vi ju komma ihåg att vem som var med Jesus, det var Jairus som var föreståndare i synagogan. Alltså han var föreståndare för de äldste i synagogan, och de äldste hade makt att exkommunicera, att utesluta från synagogan. Men så hör vi att när det väl gällde så dolde hon ingenting, utan hon berättade hela sanningen för Jesus och de som var med honom. Och vi hör också att hon har fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, men inget hade hjälpt, hon hade bara blivit sämre. Så då ser vi framför oss en sjuk, trött, ensam, isolerad och fattig kvinna. Och det här med att läkarna, hon hade lidit under många läkare, hon hade besökt många läkare, men de hade tagit pengarna, men hon hade bara blivit sämre. Den notisen gör ju sen då att Jesu hjälp framstår ju bara så mycket större. Så Jesus hjälper och frälser i en sån situation där det är hopplöst för människor och där människor inte kan hjälpa. Och Jesu frälsning kostar heller ingenting. Han ger och hjälper fritt och förintet alla som kommer till honom. Och hon kom, hon sökte hans hjälp, hon rörde vid hans mantel och genast stannade hennes blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte inom sig att kraft hade gått ut från honom och läser vi parallellstället i Lukas så var det också någonting som han sa för alla. Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. Det här det syftar på andens kraft som han var beklädd med. Det står att han hade Herrens kraft att bota. Och när vi hör att kraft gick ut från honom, då ska vi inte tänka att jag går kraft ut från honom, så måste det väl så småningom ta slut. Nej, utan det här är ingen Herrens kraft att bota. Andens kraft som han var beklädd med, det är ju ingen ändlig begränsad kraft, utan den kraften kom från en oändlig och outtömlig kraftkälla. Så hos Jesus finns det alltid hjälp att få för alla. När Jesus frågade vem rörde vid mina kläder, så var det ju inte för att få veta vem det var. Jesus visste mycket väl vem det var. Och det framgår också av texten, för vi läser så här. Hans lärjungar sa till honom: du ser hur folk tränger sig in på dig, och så frågar du, vem rörde vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Så han visste att den här kvinnan i tro hade sökt hans hjälp och också var övertygad om att han kunde och ville hjälpa henne. Och så såg han sig omkring efter henne. Och hans fråga syftar ju bara till att hon skulle stiga fram. Och det gjorde hon också när hon förstod att hon hade blivit upptäckt. Rädd och darrande kom hon. Och så föll hon ner för Jesus och berättade hela sanningen. Inför Jesus och inför alla som hörde. Och vi förstår att det här måste ha varit svårt för henne att på det sättet öppna sig kring ett problem som hon hade lidit av under så många år. Som stängt henne ute från gudstjänsten. Som gjort henne ensam och isolerad. Som hade gjort henne fattig. Ingen hade kunnat hjälpa henne, men Jesus hjälpte. Egentligen så vet vi ju inte vad som för sig gick i hennes själ, i hennes hjärta. Men vi vet vad Jesus sa till henne. Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Det här är enda gången som Jesus tilltalar någon på det här sättet, min dotter. Och det här är ju ett uttryck för en innerlig kärleksfull omsorg. Så det var ju helt onödigt att hon var rädd och kom darrande och föll ner för honom. För hon hade ingenting att frukta av honom. Och vi har det inte heller. Vi behöver aldrig vara rädda för att komma till Jesus med vår plåga. Och när vi står under Jesu välsignelse, så behöver vi inte vara rädda för någonting annat heller. Vi behöver inte vara rädda för vad människor kan göra mot oss. Jesus tilltalar kvinnan min dotter, fast hon troligtvis var äldre än han själv. Men som sagt, det här uttrycket min dotter, det är ett uttryck för den innerligaste, kärleksfullaste omsorg. Och sen förklarar han inför alla att tron frälser. Han sa, din tro har frälst dig. Så ingen ska därför tro att det var den fysiska beröringen med Jesu kläder som automatiskt hade botat henne. Utan det var genom tron på Jesu förmåga att bota och hans goda vilja att göra det. Det var genom tron som hon hade blivit frälst. Och den tron, den hade hon fått av det som hon hade hört om honom. Och vad hade hon hört om honom? Ja, vi vet inte riktigt vad hon hade hört om honom. Men om vi bara ser på Markus evangelium, vad som har hänt tidigare, så kanske hon hade hört hur Jesus hade botat en spetälsk man, som det berättas om i Markus första kapitel. När Jesus botade en spetälske, så hade ryktet gått ut vida omkring och folk från alla håll hade samlats till honom. Kanske hon hade hört att Jesus hade förlåtit och botat en lam man som han hade firat ner framför honom genom en öppning i taket. Eller kanske hon hade hört att han botat en man med förklinad hand, och det skedde på en sabbat. Också efter de händelserna så får vi veta att ryktet om honom gick ut och många samlades till honom. Så hon hade hört om Jesus, och det hon hade hört om Jesus hade skapat den frälsande tron i hennes hjärta. Och det här orsakssammanhanget mellan det hörda, det vi hör om Jesus, och den frälsande tron, den finns klart framställd i exempelvis Romarbrevets 10:e kapitel. Där heter det så här: hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: hur ljuvliga är inte stegen av den som förkunnar det goda budskapet. Alltså kommer tron av predikan, och predikan genom Kristi ord. Och Kristi ord har samma verkan på våra hjärtan hos oss. Och för oss som redan har tron, så är det fortfarande viktigt för oss att fortsätta höra om Jesu ord och gärningar, för det stärker tron. Och så till sist hörde vi Jesus säga till henne: gå i frid, var frisk och fri från din plåga. Hon hade känt hur blödningen hade avstannat i kroppen, och nu fick hon en bekräftelse på att det här som hade varit ett så stort lidande under så många år, det skulle aldrig bekymra henne mer. Hon hade avlagt ett vittnesbörd om 12 års plåga, om hur Jesus hade botat henne. Darrande av rädsla hade hon kommit, och nu kunde hon gå hem i frid. Och hennes vittnesbörd där var viktigt, inte minst för synagogföreståndaren Jairus. Han hade också hört om Jesus. Och det han hört om Jesus hade fått honom att gå till Jesus för att begära hjälp, för hans dotter låg inför döden. Och nu fick han höra ytterligare ett vittnesbörd som stärkte hans tro. Och jag tror att det här vittnesbördet träffar mitt i prick, bara för det att kvinnan hade lidit 12 år av blödningar, 12 års plåga, och Jairus dotter som låg inför döden var 12 år. Alltså lika gammal då som kvinnan hade lidit av plågan. Och Jesus hade frälst kvinnan där ingen läkare kunde hjälpa. Och nu gick han för att bota Jairus dotter som låg inför döden. Och synagogföreståndaren behövde nog höra det här trostärkande vittnesbördet, särskilt med tanke på vad som i samma stund höll på att hända. För det heter att medan de talade kom några från synagogföreståndarens hus och sa: din dotter är död, varför besvärar mästaren mer? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren: var inte rädd, bara tro. Och det som föreståndaren hade bevittnat och det som han hade hört av kvinnan förklara för honom vad det var för tro som Jesus uppmuntrade honom till. En fast tro på att Jesus kan frälsa och hjälpa där ingen annan kan. En fast tro på att Jesus också vill frälsa och hjälpa oss. Och den tron, den får vi genom att höra om Jesu ord och gärningar. Och det är precis samma sak för oss. Vi behöver inte vara rädda. Var inte rädd. Vi behöver aldrig skämmas över vår situation så att vi blir borta från Jesus. Utan det bästa är att komma till honom med vår plåga, vad den än är. Vi behöver inte vara rädda att vi blir bestraffade eller avvisade. Utan Jesus kommer att säga samma sak till oss: min dotter eller min son. Alltså uttrycka samma innerliga, kärleksfulla omsorg till alla som kommer till honom i den tron att han kan frälsa och att han vill frälsa. Och det är genom den tron som vi tar emot hans hjälp. Precis som Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig. Och den frälsande tron, den får vi genom att höra om Jesu ord och gärningar. När vi hör om Jesu ord och gärningar, då stärker det tron och gör att vi kan gå hem i frid. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig Jesus för att vi fått lära känna dig. Dina ord och gärningar har försäkrat oss om att du har gudomliga välsignelser och frälsning också åt oss. Hjälp oss till en fast tro att du vill och kan frälsa oss. Och du hjälpte kvinnan att avlägga sitt vittnesbörd inför alla, fast hon var rädd. Hjälp också oss att vittna om din frälsning.